Här börjar Bittra ljuva kärlek av Barbara Cartland, översatt av Lena Hansen, inläst av Ida Olsson för Saga. Kapitel 1. 1811. Nej, sa markisen av Osmington. Imogen Harlow stampade med foten. Det var en mycket näpen fot, men Lady Harlows utomordentligt vackra ansikte var förvridet i en vredgad min som fick henne att se hård och inte särskilt tilldragande ut. Hur kan du vara så hjärtlös, så självisk? Frågade hon. Sådant är mitt rykte, svarade markisen, och jag skäms inte för det. Det borde du göra, rasade hon. Du tänker aldrig på något annat eller någon annan än dig själv. Jag lärde mig för länge sedan att de enda gångerna livet blir besvärligt eller svårt, replikerade markisen, är då jag tänker på andra. När jag bara bekymrar mig för mig själv går allt friktionsfritt. Men det gör det inte nu, snäste Lady Harlow. Jag kan inte se någon som helst anledning till att du inte skulle kunna be prinsregenten invitera mig till middag en enda kväll. Du är ju trots allt där nästan varje kväll. Prinsens små middagsbjudningar är för hans intima vänner, förklarade markisen. Varför skulle inte jag kunna bli en av dem? Frågade Lady Harlow. Eller är du svartsjuk? Om du är svartsjuk, Chilton, så är jag nästan böjd att förlåta dig. Jag är inte svartsjuk av den enkla anledningen att du lika väl som jag vet att hans höghet föredrar mycket äldre kvinnor. Du är för ung, Imogen. Och med det svaret får du låta dig nöja för ögonblicket. Om 10 år kanske regenten finner dig lockande. Jag kommer inte att vara så förfärligt gammal om 10 år, hävdade Imogen Harlow. Ett svagt leende krusade markisens läppar. Han visste att hon skulle nappa på den kroken, som måhända för stunden skulle avleda hennes tankar från huvudfrågan. Det var att bli inbjuden till Carlton House, de kvällar då prinsen av Wales, nyligen utnämnd till regent, omgav sig med de som han ansåg vara sina speciella vänner och de kvinnor som han fann mest tilldragande. För tillfället var hans favorit Lady Hertford, som mer än 50 år gammal hade tagit Mrs. Fitzherberts plats som hans gunstling. Markisen hade i själva verket, även om han inte var beredd att yppa det, varken tagit hänsyn till regenten eller till Lady Harlow då han beslöt sig för att inte medverka till att samföra dem annat än vid mer formella tillställningar. Även om han för tillfället fann Imogen Harlow lockande och förförisk, gjorde något kyligt och praktiskt i hans läggning honom väl medveten om att hon, liksom så många av hans andra kärlekshistorier, inte skulle bli långvarig. Hon hade varit fast besluten att ta honom till sin älskare, och det hade inte varit svårt eftersom hennes make, Sir George Harlow, ogillade sällskapslivet och Londons nöjen. Istället tillbringade han all sin tid på sitt gods i Gloucestershire, där han födde upp boskap som vann pris på alla utställningar i trakten. Imogen Harlow var väl medveten om sin skönhet, och eftersom hennes make var frikostig med pengar var det lätt för henne att etablera sig i Londonsocieteten. Hon blev inbjuden till Devonshire House, Bedford House och Richmond House, där de förnämsta värdinnorna gav bjudningar, men det förtroliga umgänget i Carlton House hade än så länge inte förunnats henne. Eftersom hon var fast besluten att nå sitt mål prövade hon nu en annan taktik. Jag trodde du älskade mig, Chilton, sa hon med en klagande småflicksaktig röst som de flesta män fann oemotståndlig. Markisen svarade inte och efter ett ögonblick fortsatte hon. Jag vet att du aldrig har sagt det rent ut, men du kan inte förneka att du finner mig åtråvärd och vi har upplevt en del väldigt, väldigt lyckliga stunder tillsammans. De sista orden hade en känslosam underton som inte undgick markisen men endast fick honom att se en smula mer cynisk ut än tidigare. Han var så van vid att kvinnor tilltvingade sig ersättning för det nöje de beredde honom. Om inte i pengar så i juveler.